Hej och välkomna till avsnitt 1155 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska göra en uppdatering om det senaste i USA, så ja, du kan börja med någonting.
Ja, jag kan börja med lokalt här i Vermont. Jag bor i Vermonts huvudstad Montpelier, så var det en demonstration till stöd för polisen för några dagar sedan. Och naturligtvis så kom det då så kallade Black Lives Matter-anhängare och totalt började konfrontera och skulle starta slagsmål och bråk och så vidare, va? Och det här är väldigt inte konstigt, men det visar just den här fascistiska, totalitära, vad ska man säga, attityden bakom Black Lives Matter. Man kan faktiskt stödja både Black Lives Matter och polisen. Man behöver inte välja sida helt enkelt. Man kan faktiskt stödja bägge två. Men det accepterar naturligtvis inte de här vänsterfascisterna som är med i det här Black Lives Matter. Utan för dem är det som att antingen så stödjer du poliser eller så ska du hata poliser. Du kan liksom inte stödja bägge. Och så att nu börjar liksom på lokalt här i Vermont, jag bor nu också, med väldigt liten delstöd, man börjar se det här spåra ur fullständigt också, där det bara våldet börjar trappas upp.
Mm, just det. Mm. Jag kan också nämna att det var ju, du har följt det bättre, ja, men Bill Barr, han vart ju förhörd, korsförhörd i kongressen bara för några dagar sedan. Och det var ett spektakel med råge, om jag förstått saken rätt. Men jag har bara sett några enskilda klipp, men du har följt det mer noggrant än jag.
Ja, han skulle ju då bli förhörd och det var ju ett förhör. Syftet med förhör är att fråga frågor och så får man ju då svar. Det ska ju vara en diskussion fram och tillbaka. Men demokraterna hade ju noll intresse av att låta Bill Barr prata. Så demokraterna, vad ska man säga, de gjorde under förhöret då. De gjorde uttalanden och gjorde våldsamma felaktiga anklagelser mot Bill Barr. Och sen så vägrar de Bill Barr svara. Så när Bill Barr skulle svara så sa de att tiden är ute, vi har inte tid. Så att med andra ord, hela syftet med det där förhöret, det var helt enkelt att bara anklaga Bill Barr för en massa saker. Inte att fråga honom saker så han fick chansen att svara. Så att, men det här visar återigen att demokraterna har noll intresse av diskussion. De visste ju att Bill Barr är ju ruggigt smart. Alltså. Han är extremt smart, extremt skicklig att tala. Så att de få gångerna han verkligen fick chansen att tala, Så dribblar han ju bort demokraterna fullständigt. Men det handlar ju inte om att dribbla bort heller. Va? Det är att Bill Barr har ju fakta och sanningen på sin sida. Demokraterna har ju inte det. Så att har man fakta och sanningen på sin sida, till exempel angående Portland, till exempel vad som sker i Portland, då det är ju väldigt lätt att göra att vad ska man säga, demokraterna har inget intresse av att låta Bill Barr prata där, för att Bill Barr kommer ju ta upp vad som pågår i verkligheten. Demokraterna vill bara anklaga saker och ting. Och Jerry Nadler, som då är,
Han leder väl the Judiciary Committee. Mm.
Ja, han blev ju intervjuad i efteråt. Det här visar ju fullständigt, vad ska man säga, verklighetsfrånvarande demokraterna. Jerry Nadler då, han fick ju frågan då, han fick frågan om vad han ansåg om det som sker i Portland. Och Jerry Nadler, det är ju då, vi har pratat många gånger tidigare i poddarna då, det här med våldet och de ger sig på byggnader. De har ju med sig en massa släggor och massa vapen i princip och försöka slå ihjäl poliser, va, i Portland och så vidare. Va. Så Jerry Nadler efter det här förhöret fick ju frågan av en journalist vad han tycker om det som pågår i Portland. Och Jerry Nadler sa att det är ingenting som pågår i Portland. Det är bara en myt som republikanerna hittar på i Washington DC. Ingenting pågår i Portland, utan det är bara liksom någonting som republikanerna försöker hitta på. Och det visar ju då hur oerhört, inte bara verklighetsfrånvarande utan liksom bara galna demokraterna är nu. Att de förnekar, det är som Anders Lindberg för Expressen, allt är en myt när det inte passar narrativet.
Ja, verkligen. Ja, nej, därför att våldet, det var en lugn natt igår tror jag i Portland, för nu har det börjat.
Ja, jag tror det var det.
Ja, men liksom dessförinnan så har det inte varit det alltså. Men alltså, han är ändå justitieminister och Bill Barr, men vad var syftet med att han skulle prata inför? Var det för att liksom prata om de här sakerna som händer, alltså våldet och kaoset i landet eller?
Ja, det var, grundsyftet var att demokraterna ville anklaga Bill Barr för att, vad ska man säga, att syftet var att anklaga Bill Barr för att använda totalitära medel för att försöka. Demokraterna i princip målade upp Portland-demonstranterna som att de var alla fredliga demonstranter, det är fredligt och det är lugnt, och Trump använder sig av totalitära polisstat nu för att slå ihjäl massa, vad ska man säga, oskyldiga demonstranter i Portland i politiska syften för att kunna vinna valet. Så grundsyftet på pappret var att man skulle diskutera vad som skedde i Portland och varför federala myndigheterna då, under Trump vad ska man säga, ta in federala agenter då till Portland. Men i praktiken så var det bara enbart för att försöka nita Barr och Donald Trump och anklaga honom för att vara fascist och nazist och använda totalitära medel och så vidare. Och Bill Barr ställde en väldigt viktig fråga. Han frågade rakt ut, och demokraterna hade ju inget svar på det här, utan de bara sa, håll käften, vi har inte tid här, de blev ju förbannade på honom. Så Bill Barr, han frågade frågan, är det okej, okay? Anser ni att det är okej okay att personer i Portland använder sig av våld och tar med sig vapen för att slå sönder federala byggnader, är det okej okay för er?
Mm.
Och det är precis det som sker, va? Men demokraterna hade ju noll intresse av att svara på det, så de avbröt ju bara och sa att nu, you're out of order, du får inte prata, du slösar bort vår tid. De vill inte diskutera det som faktiskt sker. Jim Jordan, som är republikan som var med där, han gav bort sin tid. Så att man liksom hoppar ju fram och tillbaka lite grann mellan demokrater och republikaner då för att fråga frågor. Så när Jim Jordan fick chansen så sa han att jag tänker inte ställa en fråga, jag tänker låta Bill Barr använda min tid för att svara på frågor som demokraterna frågar, men som de vägrar ha Bill Barr svara på.
Mm.
Det var patetiskt alltså, det var fullständigt patetiskt.
Och jag kan läsa vänstertidningar och allting, nästan alla menar att demokraterna gjorde ett oerhört dåligt jobb i det här kongressförhöret, och även de som är på demokraternas sida menar att demokraterna ställde inga relevanta frågor, utan de försökte bara visa upp sig inför kameran och vara häftiga. Men då ställde inga frågor om det här fotoupptillfället utanför Vita huset vid den här kyrkan när Trump höll i en bibel och Bill Barr också var där, tror jag, eller hade godkänt det i alla fall. Alltså, de hade väldigt många bra frågor de hade kunnat ställa som de inte ställde, tycker till och med vissa demokrater.
Ja visst, det var ju som sagt, för de hade ju inget intresse av att det här skulle vara en faktadiskussion. Därför att det som Trump gjorde, det som Bill Barr gjorde, försökte förklara det i alla fall, det är att han startade redan i höstas, för nästan ett år sedan, tror oktober, så såg man att det började bli mer våld på gatorna. Framförallt våld som hade att göra med gäng. Det här i Chicago, i Baltimore, allt det här har ju liksom... Gatuvåld har ju trappats upp i USA under de 2-3 senaste åren. Va? Det är helt orelaterat till någonting annat än att gatuvåldet trappas upp. Det är snarare relaterat till att demokratiska städer och delstater inte kan styra sina... Att det är de som tillåter den. Så att federala myndigheterna under Bill Barr hade godkänt, nu minns jag inte vad hette det, Legacy, jag kommer inte ihåg vad programmet hette, men de startade ett initiativ förra hösten i oktober för att stävja gatuvåldet, men på grund av corona var de tvungna att sätta en paus på det initiativet, va? Och det var det som demokraterna då försökte fråga, varför vill ni dra upp det här, vill ni försöka skicka in då agenter nu till olika städer just nu? Men de hade inget intresse av att lära sig att det här var faktiskt ett initiativ som startade redan förra hösten, just för att börja stäva det upptrappade våldet, va? Och sådana saker som Bill Barr tog upp då, det här är fakta. Och det är därför som demokraterna inte har något intresse av att ställa några relevanta frågor, för om de ställer relevanta frågor och låter Bill Barr svara, då vinner ju naturligtvis Bill Barr och Donald Trump, därför att de har ju fakta på sin sida, och det är därför gör att demokraterna istället försöker avleda och istället, som jag sa, bara göra massa anklagelser på saker och ting som är helt irrelevant utan att låta Bill Barr svara, just för att om han får svara då får han rätt.
Mm, verkligen. Vi kan gå vidare till nästa grej, och jag kan nämna bara att Trump gjorde ett uttalande i förrgår, tror jag det var, där han pratade om att man kanske borde skjuta upp valet, och han sa det därför att han då har stora farhågor inför poströstning, mail-in voting, som alla republikaner egentligen är kritiska till men som demokraterna förespråkar, och vi har pratat om det förut och jag, om problemet med att liksom USA är inte redo för de här poströsterna, och jag är helt på den sidan också, och Trump också, han tror att om det poströstningen sker så kommer det att vara jättemycket fusk och han kanske kan förlora. Och då slängde han ut det här som många demokrater har anklagat honom för, nämligen att han kommer att skjuta på valet för att liksom, ja, försäkra sin egen seger. Och det var oerhört korkat av Trump att säga så, tyckte jag då. Men för han spelar verkligen fienden i händerna. Men vad han menade, det var ju helt enkelt att han, det här med mail-in voting, det funkar inte, och kör man på det så finns risken att allt kommer att kapsejsa och att vi kanske inte får något tydligt valresultat på evigheter, och USA är inte i läget att man har tid för en sån där process, så att låt systemet vara som det varit och ändra ingenting nu i sista sekund. Det var liksom budskapen i Trumps, liksom det han sa, tyckte jag då, men det var fortfarande väldigt dumt att säga sådär, liksom att han kanske vill skjuta på valdagen. Han kan ju inte göra det, det går inte, det vet vi redan, men han borde inte prata så ens.
Nej, precis. Endast kongressen kan ju skjuta på ett val, inte presidenten. Så Trump har ju rätt. Vad ska man säga? Hans poänger är rätt. Han är helt korrekt i sina poänger. men att han borde tänka igenom hur han uttrycker sig. Man kan uttrycka en poäng och säga att jag oroar sig över det här. Naturligtvis ska vi ha ett val när valet ska hållas. Naturligtvis ska vi hålla det valet, men min oro är de här grejerna. Va? För oron är ju helt korrekt. Va? Så att han är ju helt korrekt. Problemet som vi ser, det är ju att istället för att diskutera sakfrågan och de stora problemen. Problemet är att det här då poströstningarna, USAs posten då i USA, det är ju bankrutt nu. De kan ju inte leverera post, det är jäkla massa problem med posten. Och posten ger sig ju själva att det kan gå åt skogen. Till och med, jag såg i morse en intervju med en vänsterjournalist som heter Sean Williams som jobbar för Fox News. Men han är vänsterjournalist och avskyr Trump. Han sa själv att det här kan gå fullständigt åt skogen med poströstningarna. Va? Så att, men det här, vänstern är experter på det här. Det ser vi samma i vänster i Sverige. Istället för att diskutera sakfrågan angående vad är problemen med poströstningarna. Hur kan vi göra så att det här blir så bra som möjligt. Och hur ska vi kunna förebygga de här problemen, va? Då istället så går man efter det Donald Trump sa. Med andra ord, Donald Trumps tweet blir det som hamnar i fokus. Inte problemet med poströstningen. Och det är ju ett problem i sig, va? Och det är, vänstern är ju experter på det här. Att vilseleda människor. Så när Trump gör ett tweet, även om han har rätt i sak och han försöker göra att sakfrågan, här är sakfrågan. Så han uttrycker sig på ett jävla klumpigt sätt. Men istället då för att diskutera sakfrågan, ja då blir allt, hela diskussionen blir istället på Trumps tweet. Och så glömmer man sakfrågan och sen kommer allt att gå. För jag kan garantera att det kommer att gå åt helvete i höst helt enkelt. Så är det bara. Punkt slut med allt det här poströstningen, va. Så Trump kommer ju få rätt i sak att det kommer att gå åt skogen, va. Och då kan man säga att ja, det var ju för att demokraterna vägrar ju då. Deras intresse var inte att diskutera sakfrågan om poströstning. Deras intresse var bara att diskutera hans tweet. Och det är ju ännu värre än hans tweet. Vänstern beter sig ju ännu värre. Så även om Trumps tweet var korkad eller klumpet, vad man nu vill kalla det för. Demokraternas beteende är ju mycket, mycket värre egentligen. Det är mycket värre för USA att bete sig på det sätt som demokraterna gör.
Ja, jag håller helt med. Fler saker?
Ja, jag såg att Ben Carson som är HUD. Han är, vad ska man säga, bostadsminister kan man nästan säga lite grann då i USA. Det fanns ju en lag under Barack Obama som var att Barack Obama stiftade en lag där man ville börja bygga, vad ska man säga, low income housing i medelklassområden, med andra ord smälla upp getton i medelklassområden för att sprida ut getton ungefär i USA. Men i alla fall under Trump nu har man kapat den Obama-lagen då, så att man ska inte börja bygga upp, med andra ord där jag bor ska man då börja bygga upp getton i princip för att sprida, det finns ju inga getton här i Vermont, men poängen liksom att Obama ville att man ska sprida ut att man ska sprida ut folk som bor i getton och låta dem bo liksom överallt runt om i USA i kommunerna, va. Men i alla fall Trump har sagt att vi ska inte göra så, det är inte rätt mot människor som bor ute i villaområden och har liksom skaffat sig den möjligheten att helt enkelt börja bygga massa getton för deras grannar.
Nej, jag håller helt med. Jag menar, de har flyttat ut dit för att slippa getton för sina barns skull och så vidare, skulle jag tro.
Ja, precis. Precis, och det är precis samma, det ser vi det här i Sverige, va? Att skolorna, man lägger ner skolan i Rosengård för allt går åt helvete där. Då ska man istället bussa ut samma elever och liksom, ska man sprida problemen till andra områden i Malmö. Istället för att fixa området som är i sig, då ska man istället sprida ut. Och det var ju det vi pratade om i Minneapolis, då vi snackade om det i podden för någon vecka sedan i Minneapolis. Då, när de här bostadsområdena då som ville ta emot alla hemlösa för att visa att de är så snälla och trevliga mot hemlösa och så vidare, för att man behöver ingen polis, och så gick det ut skogen där. Lösningen är ju att man ska skicka ut hemlösa till alla andra områden istället. Så istället för att lösa grundproblemet, då ska man bara skicka ut dem och skapa samma problem överallt. Så alla, men det är ju liksom poängen med socialism i grunden, va? Det är det som är poängen, va? Alla ska leva i samma misär. Gör livet åt ett helvete och det ska bli rättvist, och då, rättvisa i socialismen är att alla ska få det lika jävla illa.
Ja, verkligen. En annan sak som jag kan ta, det är att det har varit begravning då av John Lewis, den medborgarrättsaktivisten då, som demonstrerade tillsammans med Martin Luther King Jr. Och han dog ju nyligen. Och på begravningen så pratade Donald Trump, var inte där, men Barack Obama var där, Bill Clinton var där och George W. Bush var där och talade. Och jag har inte sett hela Bill Clintons tal, men jag såg Barack Obama och jag såg George W. Bush, och det var ju stora skillnader. Barack Obama, han politiserade talet oerhört mycket, och han pratade om att Jim Crow-eran över och George Wallace är död, men nu har vi återigen liksom rasistiska poliser ungefär och sådana saker. Så att det var väldigt liksom riktat mot Donald Trump på en begravning, Barack Obamas tal. Medan George W. Bush, han höll ett mycket mer så här varmt tal och mycket mer fokus på personen John Lewis, och George W. Blue Bush sa att vi höll inte med varandra om allt, men det behöver man inte göra i en demokrati om man kan vara patrioter i alla fall och sådär. Så att två liksom, och det här, jag menar, jag såg ju alla, och läste eller såg alla George W. Bush tal och de flesta av Barack Obamas tal, så jag minns hur de här två var. Och de var ofta så här, alltså Bush var alltid så här väldigt varm och så här väldigt personfokuserad, och Obama var väldigt ojämn. Ibland så var han ganska bra, men ibland så politiserade han jättemycket, och han gjorde det definitivt för det här talet. Och jag vet inte om du har sett något klipp, men jag tycker att ja, kontrasterna hade inte kunnat vara tydligare.
Det, man kan väl konstatera att demokraterna och vänstern, vänsterliberalerna då, Barack Obama, de säger, det är ett uttryck som är att låt inte en katastrof gå till spill ungefär. Och det är precis samma där. Jag tror att det finns, för att bara hoppa på sin annan kvick och återkomma, Jim Crow förresten, det var ju en demokratisk lag, så att det är demokraterna som stiftar den, så att egentligen så kritiserar ju Obama sitt eget parti där. Men i alla fall, vänstern är ju nu ett sånt, inte ens på en begravning så kan man liksom vara hedlig och på något sätt glömma partipolitik, va? Men det är ju vänstern i ett nötskal. Allt handlar om partipolitik. Det spelar ingen roll vad det är, om det är pandemin här med corona eller om det är en begravning för John Lewis, det spelar ingen roll längre. Allt kommer att handla om politik för att liksom smutskasta någon annan. Och det visar hur lågt de är beredda att sjunka. Och det är någonting som man ser skillnaden på republikaner och konservativa. Att de har en moralisk gräns någonstans. Att man drar en gräns. Man vet när det inte passar sig. Politik ska inte pratas på vissa ställen. Punkt slut, så är det bara. Det är rent moraliskt bara så. Men vänstern då i USA nu, liberalerna, de har ingen gräns längre. Det finns ingen gräns. Ribban är liksom i botten. Allt. Det spelar ingen roll vad det är. Man ska alltid dra in politik och smutskasta någon, oavsett vilken kontext det är.
Ja, sen kan jag väl säga att Trump har inte så mycket i gränsan heller, men alltså alla andra republikaner brukar ha det, och hela poängen är att man fokuserar mycket nu på att Trump, han beter sig så illa, med grejen att jag följde Barack Obama i detalj, och Barack Obama var likadan som Trump, inte lika burdus, och det märktes inte lika, för Obama var ju ändå väldigt städad, han är liksom, han är trevlig, han är artig, han har ju liksom en mycket mjukare, liksom, han har en bättre image än Trump har, men alltså, ja, han var likadan, han klädde det bara i akademiska termer och liksom på ett annat sätt, och var inte lika du som Trump, men han var lika småaktig. Det är det som hela poängen, och folk fattar inte det. Bush var absolut inte så, men Obama var småaktig, och det var något man alltid störde sig på när man följde Obamas tal. Han kunde ju liksom prata på State of the Union-tal och säga att 2000-talet när Bush styrde, det var ett förlorat årtionde, och liksom hålla på, liksom, han politiserade allt, Barack Obama också, så att det får man inte glömma bort. Men jag tror de flesta, de vet inte ens det.
Nej, jag tänkte också nämna också att jag nämnde konservativa Trump är ju ingen konservativ i grunden, va? Så att han gills på något sätt. Jag tänkte Bush är liksom en konservativ, och många av de här andra som är republikaner, va? Men jag räknar inte riktigt in Trump som en konservativ faktiskt. Så att han på något sätt är en vad ska man säga, en independent egentligen. Han spelar med andra spelregler. Så när jag pratar om konservativa så är det liksom konservativa inom ideologin, va? Och Trump hör inte dit. Så Trumps moral är lite annan. Man kan liksom inte nämna den i samma veva som till exempel Bush eller... Precis.
Men han står upp för rätt saker, och det som gör Trump bra, och så går han liksom, han attackerar demokraterna på ett sätt som behövs, så att det är ju
farligt. Ja, med Trump. Absolut. Absolut.
Ja, okej, det var lite om begravningen av John Lewis. Har du något annat?
Ja, jag tänkte säga att Bernie Sanders, hans, vad ska man säga, fans, eller hans väljare, hans liksom väljargrupp, den här core voters då, de börjar bli allt mer öppna med att de vill inte att man ska rösta fram på Joe Biden helt enkelt, om inte vissa. Som andra ord, kraven från Bernie Sanders väljare börjar bli ganska kraftiga nu på Joe Biden. Till exempel att Joe Biden måste omfamna vissa saker, som till exempel vissa sjukvårdsreformer som Sanders ska göra. Så att problemet som Biden är nu, va, han försöker vara allt för alla. Han försöker då vara bästa vän med muslimer, han försöker vara bästa vän med extremvänstern, han försöker vara bästa vän med arbetarklassen. Va. Det finns grupper då som går raka motsatsen mot varandra. Arbetarklassen och extremvänstern, de egentligen har ju inte speciellt mycket gemensamt faktiskt. Så han försöker vara vän med alla nu. Det visar sig att han kommer att bli ovän med alla till slut. För att det går ju inte, när man väl, man kan vara vän med alla på pappret när man då går kampanjer och håller på. Men när man väl ska börja govern, om man leder ett land till exempel, då måste du ju ta beslut som bestraffar någon som du har stöd för. Så jag tror att Biden sätter sig i situationen när han försöker vara vän med precis alla för att vinna valet, utan att begripa att om han vinner valet så är det omöjligt att regera, därför att helt plötsligt så kommer ju alla trycka på honom och ha raka motsatser som de försöker få igenom. Mm. Och jag såg också att det var en före detta Sanders, Bernie Sanders kampanj, vad ska man säga, ledare som var hjälpte till och ledde Bernie Sanders kampanj, som heter Nina Turner. Hon jämförde att rösta på Joe Biden, det är som att äta en tallrik bajs.
Okej.
Så att liksom, ja. De börjar bli väl. Och hon är svart dessutom, hon är svart kvinna. Så att om inte annat så henne, oavsett vad hon säger, va, men hon är mot Bernie Sanders, så kommer hon säkert få en del svarta och en del kvinnor med sig på sin sida nu som röstar på Sanders.
Ja, just det. Ja. Okej, något mer?
Ja, det börjar ju, det här sporten i USA börjar ju dra igång lite grann nu. NFL-fotbollen, NBA-basken och så vidare. Och nu ska det ju då, folk böjer ju knäna och håller på, men allt fler börjar ju nu, ja inte allt fler, men det börjar ju, svarta börjar tala ut om att de står upp nu för nationalsången och så vidare. Va? Men man märker verkligen att det här cancel culture håller verkligen på att förstöra USA. Att de som står upp, som står upp under nationalsången nu, de liksom verkligen börjar bli hatade av andra idrottsmän. Och jag såg en intervju med, om du vet vem Bill Maher är. Han är han är vänster. Jag såg en intervju med journalisten från New York Times. Vi pratade om det för någon vecka sedan i podden. Journalist från New York Times som sa upp sig, som frivilligt sa upp sig just för att det var så mycket mobbning och extrem. New York Times har blivit så mycket extremvänster och det var så mycket mobbning att liksom att hon sa upp sig. Hon kan liksom inte längre vara där i New York Times. Och hon pratar just om det här med att det här cancel culture, att det har blivit, det är så oerhört farligt nu i USA att vi kommer att börja se allt mer våld, att människor som börjar bli cancel. Hon kallar det för ett socialt mord, att vänstern håller på att mörda människor socialt. Deras målsättning är inte bara att få tyst på människor utan att ta livet av folk socialt, och kanske då även i förlängningen då rent liksom fysiskt i verkligheten, precis som att man var över Benny Fredriksson, Åsa Lindeberg, Lindeborg, som såg till att liksom någon gick självmord. Det är liksom deras mål nu att folk ska ta livet av sig. Och hon nämnde det, att det börjar bli väldigt farligt, och risken är också det att människor börjar använda våld för att slå tillbaka. Med andra ord, att om du till exempel blir utsatt för de här dreven då av vänstern som pågår, så kommer du till sist själv att ta till vapen för att slå ihjäl dem på vänstern, just för att hämnas. Jag såg att det var en pizzeriägare som hade en Donald Trump-flagga utanför pizzerian. Och där kom upp en kvinna då och sa att hon kommer göra allt nu för att förstöra honoms liv. Så hon la ut på Facebook att han är nazist och fascist och rasist och allt och så vidare och så vidare. Va? Så att man ser ju verkligen att den här så kallade toleranta vänstern har ingenting med liberalism eller progressiv eller någonting att göra, utan det här är vänsterfascister som enbart är att de vill förstöra ditt liv. Och jag såg också nu, det var en svart man i Portland som öppet stödde Donald Trump. Han blev knivhuggen i Portland för några dagar sedan. Och han sa rakt ut i en intervju som jag såg också att Black Lives Matter har ingenting med Black Lives Matter att göra överhuvudtaget. Utan, för jag är ju svart, men jag blev knivhuggen för att jag... Så jag menar, min hudfärg spelar ingen roll. Det är min åsikt som spelar roll. De försöker ta livet av människor på grund av åsikt. Det här är bara liksom... De är ute efter åsikter, inte efter hudfärg eller någonting annat. Så att det är väldigt, väldigt farlig utveckling det här.
Ja, verkligen, verkligen. Jag kan ta upp en sak också, och det är att Boston Marathon-bombningen, den ägde rum 2013 i april där. Och ja, det var två bröder som ansvarade för det här, och tre personer dog. Och det var ju det var ju jättestora nyheter, för det var det största som hade hänt i USA i terroristväg sedan 9/11-attacken då, så att jag hängde med väldigt bra då. Men en av de här i alla fall, han har, en lägre domstol har sagt att du slipper dödsstraff tills vidare, ja, i alla fall. Så att som det är nu så kommer han inte att dömas till dödsstraff. Däremot kommer han ju liksom i minsta fall sitta hela livet i fängelse. Men kanske en besvikelse för vissa, jag vet inte.
Ja, jag hörde en intervju med, jag tror att polismästaren i Boston faktiskt i morse. Och han sa att anledningen som domstolen gav, och det är väldigt dålig anledning. Men det här är en aktivistdomstol antar jag då. Anledningen som domstolen gav att juryn helt enkelt... Det var omöjligt för juryn under det målet, för att allt det här sändes ju live, och naturligtvis social media sände ju då live också alltihopa. Så de sa att det var omöjligt för juryn att vara impartial, att vara, vad ska man säga, objektiv, eftersom juryn då sannolikt såg någonting i social media om det här. Men det förändrar ju inte att brottet hade fortfarande begåtts och att det begicks av den här personen, va? Det förändrar ju inte någonting, va? Så att Så det var en väldigt konstig anledning. Naturligtvis kommer det här att överklagas och hamna i en högre domstol så småningom. Va? Därför att det är, terrorism är ju terrorism och det måste ju för tusan bestraffas. Jag kan väl tänka mig att det positiva är väl det att USA, dödsstraffet som är på livstid, det är dödsstraff på livstid. Så att han kommer väl inte komma ut i vilket fall. Va? Men att man på något sätt ned en människa som då begår ett terroristbrott och dödar en massa människor med öppen terrorism, att man, vad ska man säga, minimera det och säga att nej, det var inte så farligt ändå, så att du ska inte få det hårdaste straffet, du ska få det näst hårdaste istället, va? För sen kommer ju nästa steg. Jaha, nu ska vi, sannolikheten ökar ju att han får komma, att han blir frisläppt tidigare också. Jag menar, sannolikheten finns ju faktiskt att han kommer att göra det nu. Därför att det ser vi ju i demokratiska delstater att man börjar släppa ut människor ur fängelserna tidigare nu, därför att man vill helt enkelt, man tror inte på bestraffning, man tror inte på poliser och så vidare. Så att jag skulle inte vara förvånad att om demokraterna fortsätter, jag tror guvernören i Massachusetts är väl en republikan, men om det kommer en demokratisk guvernör till Massachusetts, då finns ju sannolikhet att man kommer att släppa ut dem helt enkelt och säga att vi tycker synd om dem och vi vill rehabilitera istället, så vi släpper ut dem. Så det är liksom där demokraterna är på väg. Och det ser man ju i alla delstater. Jag såg i Kalifornien var det en mördare som bara släpptes ut alldeles för några dagar sedan. Alldeles för tidigt. Just för att de var oroliga för att mördaren skulle få corona i fängelset. Så då tyckte man att de skulle få släppa ut mördaren istället.
Ja, ja. En annan sak jag kan säga är att man har arresterat en ung tonåring, en 17-åring i Florida för att ha hackat Twitterkonton till Barack Obama, till Joe Biden och till massa andra. Och det han ville, det var att han ville att man skulle samla på bitcoin eller investera i någon bitcoin av något slag då, för att jag förmodar för att han själv skulle tjäna pengar. Men nu är han arresterad i alla fall och vi får väl se vad som händer här. Har du något mer?
Ja, demokraternas konvention ska väl hållas, om det kommer att hållas, ska väl hållas i Wisconsin i år, om jag fattar det rätt. Och i alla fall flera polismyndigheter och många poliser nu i Wisconsin säger att vi tänker inte ställa upp att hjälpa till med säkerheten för demokraternas konvention längre. Därför att vi anser inte att de stödjer oss och vår säkerhet är inte garanterad. Så man ser att poliser och polismyndigheter nu börjar backa ur när demokraterna ska hålla stora events. Nu vet jag inte hur stor det kommer att bli på grund av corona, men i alla fall, det är i alla fall signalpolitik som poliser säger att om ni inte ger oss stöd så kommer inte vi att ge er stöd.
Mm, jag läste det. Sen har både republikanerna och demokraterna gjort en ganska stor scaleback, så att det blir mycket kommer att vara online, så det kommer bli jättesmå tillställningar. Det har aldrig varit så här litet som det kommer bli i år, men det är av förståeliga skäl då. Så att,
ja visst, men det är framförallt signalpolitiken som poliserna skickar. Hade republikanerna haft konventioner i Wisconsin hade poliserna ställt upp direkt, men att de inte ställer upp. Så oavsett om det är online eller inte, signalerna som skickas ut är att vi stödjer inte demokraterna och vi vill inte längre offra våra egna liv för att kunna ge dem säkerhet, därför att de helt enkelt ger oss inte stöd. Den signalpolitiken är extremt stor.
Verkligen. En annan sak till också, det är att Donald Trump, han har sagt att han vill förbjuda TikTok i USA, och det är det här kinesiska sociala mediet. Jag har aldrig använt det, så jag vet inte hur det funkar och så, men han vill förbjuda det, och det är ett led i det här upptrappade kalla kriget mellan USA och Kina. Har du hört något mer om det?
Jajamän, det är för att TikTok då, USA anklagar då TikTok, alla vet ju om att Kinas kommunistiska parti och Kinas regering är inblandade i precis allt. Va? Även om TikTok är ett privat, vad ska man säga, privat citattecken, social media, privat företag. Så Kinas kommunistdiktatur är ju naturligtvis inblandade i allt sånt där. Va? Så att det man har kommit fram till och hittat spår av nu är att TikTok används av Kinas kommunistregering för att, och TikTok är väldigt populärt bland tonåringar här i USA framförallt. Så Kinas regering använder ju då TikTok för att spionera på tonåringar. Man drar och samlar in information, samlar in data på amerikanska tonåringar, vad som pågår. Microsoft hörde jag rykten om i morse faktiskt. Microsoft börjar prata om att de eventuellt kommer att köpa upp TikTok. Det betyder inte att de kommer att göra det, men sannolikheten finns att Microsoft eller något annat amerikanskt företag köper upp det. Därför att plattformen i sig är väldigt populär. Så istället för att lägga ner det här i USA eller förbjuda det, så vill man på något sätt kunna fortsätta ha det i USA. Så att om ett amerikanskt företag köper upp det, då i alla fall kommer ju inte Kinas regering att vara inblandad. Sen finns ju alltid det här, vad ska man säga, privacy. Det är fortfarande ett problem, men i alla fall Kinas regering kommer ju inte vara de som spionerar, utan då blir det istället Microsoft som spionerar. Men det är ju en helt annan fråga. Men det är ju just det här med att Kina, det är ju allt som Kina gör, det är ju att försöka spionera. Vi pratade ju om det som skedde i Houston för några veckor sedan. och det här med TikTok nu. Så att den ena grejen efter den andra, Kinas regering är liksom inblandade på ett eller annat sätt. Så att om det här sker nu, då undrar jag, vad kommer Kina göra för att hämnas? För de kommer ju att hämnas, det är ju inget snack om det.
Mm. Ja, något mer?
Ja, det var en amerikanska högsta domstolen har nu, det var ju, Trump vill ju bygga den här muren och håller på att bygga den här muren mot Mexiko som vi har pratat om många gånger. Och i alla fall, det kom upp, vad ska man säga, vad heter det här? Appeals. Överklagande till högsta domstolen. Men högsta domstolen i ett beslut med 5-4 beslutat att överklagan, att Trump får fortsätta bygga den här muren. Den här överklagan blev bort utslängd helt enkelt. Nu vet jag inte exakt hur alla domarna i högsta domstolen röstade. Men eftersom siffran 5-4 kom upp så kan jag tänka mig att de konservativa röstade ja att stödja Trump. Och de liberala domarna var mot Trump. Det är ungefär, så när det är 5-4 så vet vi alltid, det är liksom alltid på ett sätt. Så i alla fall Trump får fortsätta bygga muren.
Just det. Jag kan nämna också att Herman Cain, en svart konservativ som är väldigt känd, han var chef för Godfather's Pizza under lång tid. Han kandiderade i presidentvalet i republikanernas primärval 2012 och var väldigt charmig. Och en väldigt rolig och skön person liksom. Han har avlidit tyvärr i covid-19 och han var också en väldigt stark Donald Trump-supporteranhängare. Och ja, väldigt tragiskt.
Ja, Herman Cain, han är ju faktiskt, han ledde en stor, han var känd för att vara CEO för en stor pizza franchise, pizzakedja. Och han var ju också väldigt känd för att vara väldigt, han hade ganska rolig humor faktiskt, han var väldigt outspoken, väldigt rolig humor. Men han trodde ju, han är ju svart då, och han trodde ju på den här amerikanska drömmen att hudfärg spelar ingen roll. Om du har motivation, om du satsar hårt, då kommer du komma fram och kunna bli framgångsrik oavsett om du är svart eller vit eller vad du än har för hud. Han själv var ju bevis på det, va? Så han var ju en stor förespråkare att hudfärg inte är det som stoppar dig, utan det är din motivation, dina abilities, dina andra saker, va? Men hudfärg är inte det som stoppar. Och han har varit en väldigt, väldigt viktig röst. Och en framgångssaga som tyvärr nu är tystnad. Så att jag vet inte riktigt vem som ska liksom replace honom, men han har betytt väldigt mycket för, vad ska man säga, unga svarta konservativa har sett Herman Cain som en vad ska man säga, en ledarfigur för svarta som vill bli konservativa.
Ja, verkligen.
Så det är ett stort vakuum nu, liksom det är stort vakuum han lämnar bakom sig.
Ja, verkligen. Något mer?
Ilhan Omar, hon är ju då den här islamistiska kongresskvinnan från Minnesota, Minneapolis. Och det finns hennes motståndare, det är ju såna här primaries nu, och det ska ske ett primary nu om några dagar. Och hennes motståndare som då heter, vad heter motståndare, nu kommer jag inte ihåg det riktigt. Men har i alla fall en motståndare nu som har samlat ihop mycket mer pengar än Ilhan Omar. Så att donationerna i det valdistriktet, Ilhan Omars motståndare får mycket mer donationer i pengar än vad hon får. Och motståndaren pratar också om att Ilhan Omar, hon har enbart skapat konflikt och splittring i Washington DC. Att hon är inte där av rätt anledning. Hon är där för att bara skapa splittring och konflikt. Och det är inte i landets bästa intresse. Och det är inte heller i Minnesota, i det valdistriktet där hon är från, i deras bästa intressen heller, va? Så han heter Anton Melton Moe i alla fall. Och hans inställning är att Ilhan Omar är alldeles för mycket vänsterradikal. Hon är för extremvänster och vårt valdistrikt vill inte ha en sån i kongressen i USA. Och det är också dåligt för USA att hon är där. Men i alla fall, poängen är att han har fått mycket mer pengar av väljare i valdistriktet. Så att det ska bli intressant för det. Jag sa att det finns en hyfsad chans att hon ryker i år faktiskt. Chansen är hyfsad.
Just det, ja, det får verkligen hoppas. Det vore väldigt bra. Jag kan säga att utredningen efter, nu han är död, Jeffrey Epstein med den här pedofilen och hans före detta flickvän, Ghislaine Maxwell, hon kommer ju att vittna och släppa dokument och så här, och nu har det kommit fram ett dokument från ett annat vittne då, för att berätta om den här ön där dit Jeffrey Epstein då tog tjejer, och ett namn som har kommit upp som vi har diskuterat förut, det är ingen mindre än Bill Clinton. Och det här vittnet fick en fråga, when you say that du frågade liksom varför var Bill Clinton här, och då svarar vittnet på ön, och sen så frågar det står JS om det är justice någonting. När du var närvarande med Jeffrey Epstein och Bill Clinton på ön, vem mer var där? Och då svarar han att det var Ghislaine, Emmy och så två andra flickor som jag kan identifiera. och sen så var det två flickor från New York. Och hela poängen är, det här var alltså underåriga flickor. Och ja, vi får se vad som utreds här, men ja, det verkar ju komma upp saker som gör att de här frågorna om Bill Clinton, alltså det är omöjligt att inte ställa dem nu.
Ja, hon sitter, den här kvinnan som vi pratar om, hon sitter ju på en guldgruva av information och säkert en massa dokument och så vidare. Så att jag tror inte Bill Clinton är det enda kända namnet som kommer att komma upp. Hennes leverage, jag vet inte vad det heter på svenska, men hennes bästa förhandlingsbara sak för att själv undkomma straff eller för att minimera sitt eget straff, det är att lämna ut information om andra. Så frågan är, hur motiverade hon för att liksom slippa straff själv? Så att jag tror att Bill Clintons namn kommer att poppa upp allt mer, och jag tror att andra också kändisar kommer att ploppa upp allt mer. Men hon, det kommer ju släppas en bok om det här, och det släpptes en massa olika dokument, så att det finns mycket dokument som kommer att släppas, så vi kommer att se mycket mer om det här. Bill, precis som alla andra, så man är ju oskyldig tills man är bevisat skyldig, va? Men allt mer information kommer sannolikt att komma fram om Bill Clinton. Sen om det leder till något, det vet jag inte, om det blir åtal eller inte. Det, någon måste ju i så fall åtala honom, till exempel en av flickorna som då är kvinna, som är vuxen kvinna nu. Måste ju åtala honom för någonting, va? Men det här kan bli väldigt, väldigt, väldigt pinsamt för Bill Clinton. Och sen det kan leda till åtal också. För slutligen så kommer det komma fram någon kvinna som säger att jag kommer åtala Bill Clinton. Eller inte åtala, jag kommer anmäla Bill Clinton för ditten och datten, va? Och då hamnar vi i domstol helt enkelt. Så att det här kan bli väldigt intressant i framtiden. Nu när dokument börjar släppas.
Mm, ja, visst. Har du något mer?
Jag tänkte avsluta det sista grejen. Jag såg ett tweet. CNN, hur gala de har blivit, va? De skrev ut en tweet häromdagen. Istället för att säga att de ville... Poängen med tweetet var att budskapet var att de uppmanar kvinnor att göra kvinnor ska göra vissa, vad ska man säga, cancerprover för att då se om de har cancer eller inte, va? Men istället för att använda ordet kvinna sa de individer som har en cervix. Nu vet jag inte vad cervix är på svenska, men det är väl
livmoders, kanske något med livmodern eller någonting.
Så istället för att säga att kvinnor borde göra testerna som individer med en cervix, det liksom implicerar då att okej, okay, ja. Män kan ha en cervix med. Det har blivit så galet, va, att individer med en cervix, det är som att jag har då aldrig hört talas om andra människor än kvinnor som har en cervix.
Nej, men det visar verkligen på...
Precis, det liksom bara visar hur vansinnigt allting har blivit.
Men då måste jag ta tillfället i akt att berätta om en bok som jag har recenserat på Nyheter idag. Och artikeln heter Ny bok förklarar identitetsvänsterns galna teorier, och boken heter Cynical Theories. Och den är skriven av Helen Pluckrose och James Lindsay. Och den här boken som jag läste för några dagar sedan, den går in på just de här sakerna. Så att det finns nu en akademisk värld som helt och hållet liksom inspirerar det här social justice, och där handlar det om att sudda ut gränser och inte minst liksom avskaffa begrepp som kvinnor och avskaffa skillnader mellan kön och sexualitet och liksom allt ska vara flytande. Och det här som du berättar nu, det visar ju till och med att media har liksom hakat in på det här också. Alltså man är så rädd för att stöta sig med de här skrikande arga grupperna som man inte får köna fel genom att kalla dem ett kön de inte menar sig vara, och sådana saker. Och media är så känsliga, och det här som CNN gör nu är ett liksom tecken på det.
Det som den här kvinnan, precis, och för att återgå till den här New York Times report, nu minns jag inte vad hon hette, jag måste kolla upp det där, men i alla fall hon som vi pratade med för några minuter sedan, hon som anklagade något, som genomgick en massa bullying och så vidare för New York Times, hon sa upp som pratade om det. Hon nämnde just det här och sa att journalister idag är så himla fega. Vi måste som journalistkår få mycket mer courage för att kunna prata om saker och ting öppet. Att även om det är 10-15 stycken aggressiva extremvänsterpersoner på Twitter som startar ett drev, så måste vi som journalistkår våga stå emot det. Därför att om inte vi vågar stå emot det, så finns det inte längre några som kan stå emot det. Därför att vi är liksom rösten för vanligt folk. Om inte vi kan stå emot det, jag huskar då, och vi har då liksom en plattform att kunna prata om sånt här. Om inte vi kan vågar använda vår plattform inom journalistiken och media för att prata om det här, då kan vi ju inte räkna med att vanliga människor heller kan använda sig av det. Så hon, i princip, hon gav en känga då till princip CNN för det här också. Att om CNN inte ens vågar prata om sig att kvinnor är faktiskt kvinnor och män är faktiskt män. Och män har inte en cervix, så enkelt är det bara. Om inte journalister vågar prata om sånt, då liksom finns det ingenting kvar längre.
Nej, verkligen. Och det för mig till min sista punkt, och det är att jag läste en undersökning som visar att amerikaner idag är väldigt rädda för att vädra sina åsikter offentligt. 40% av amerikanerna, de vill inte berätta om sina politiska åsikter offentligt. Det var faktiskt högre 2015, då var det 48%. Men 40% är nästan halva befolkningen. Och det kan jämföras med 1954, för då var det bara 13% av befolkningen som kände så. Så att 1954, då vågade de flesta säga vad de tyckte om politik utan problem alls i det offentliga rummet. Men idag 2020 så är det 40% som känner att nej, vi vågar inte berätta vad vi tycker politiskt offentligt.
Jag kan garantera, om du tittar på den siffran 40%, vilken väljarkår är det? Det är Trumps väljare. Jag kan garantera, av de 40% så är 99% av dem Trumpväljare. Om du är demokrat, om du är extremvänster, du kan till och med vara islamist här med tusan idag, och du kan vara helt öppen med och prata om sånt. Du kan gå ut och hata och hetsa, vara öppen islamist, du kan vara öppen extremvänster, du kan vara öppen vänsterfascist. Det du då vågar ut och prata. Så den gruppen som du pratar om, den här 40%, det är sådana som mig. Jag skulle inte våga, för att även om då Vermont påstår vara en liberal, tolerant delstat, så fort du nämner att du är Trump, då kan du åka dit och då går du på spö alltså. Så enkelt är det ju bara. Folk utifrån nitar dig. Så enkelt är det. Och den här cancel culture. Så att den gruppen som är 40%, det är Trump-väljare, och de som påstår vara toleranta och de som anklagar Trump för att vara intolerant, det är faktiskt de själva som är mest intoleranta. För det är de som har skapat den här jäkla cancel culture, som är det värsta. Det är liksom det är som nazismen alltså. Det är precis lika farligt som nazismen var för 100 år sedan.
Ja, jag håller helt med. Och det behövs de här. Det är synd att de inte vågar yttra sina åsikter, men de är en som vågar, och det är ju Trump själv. Det är det som är så skönt med honom. Han konfronterar allt det här rakt på. Och, ja,
man måste i princip vara ekonomiskt helt oberoende för resten av livet för att kunna våga uttrycka att man är Trump-supporter nu. Om man är själv mångmiljonär, då kan man liksom, okej, om jag blir cancelled, då har jag i alla fall pengar för att kunna leva resten av livet. Men när man är som vanligt folk, va? Man är beroende av ett jobb och kunder och så vidare, va? Då kan du bli bestraffad av den här cancel culture, att du förlorar jobbet, du förlorar din inkomst, du förlorar klienter, du förlorar kunder och så vidare, va? Och då är det ju kört. Och det gör ju att man törs ju inte det, för att om man har barn och familj att försörja, sin egen, sig själv att försörja, då är det liksom ju viktigare, va?
Ja, visst är det så. Ja, men tragiskt att det ska vara så. Men det var ändå intressant att jämföra 13% 1954, ja, som inte vågade, och 40% nu. Så att, ja.
Jag tror dock att den siffran kommer att förändras. Jag tror att det kommer att vara en vändning snart. Om 5 år så kommer den siffran att vara betydligt högre. Lägre. Jag tror att den här cancel culture har nått sin liksom sitt klimax nu ungefär. Många vettiga demokrater, till och med vettiga demokrater i media, börjar nu prata om att det här är vansinne. Så man börjar se allt fler demokrater börja prata om det här, att det här är ju galenskap, och så här kan ju inte, ett land kan omöjligen fungera på det här viset, va? Så jag tror vi har nått kulmen på det här, och nu tror jag att det kommer att bli bättre faktiskt, därför, oavsett vem som vinner valet. Därför att till och med vettiga, normala, moderata demokrater inser att det här är helt åt helvete, va? Och det är den här extremvänstern som har skapat det här. Så jag tror att det är på väg att försvinna helt enkelt. Inte försvinna helt, men det kommer att bli bättre de närmaste 2-3 åren, oavsett vem som vinner valet, tror jag.
Det vore mycket skönt om det blev så, men okej. Okay, men
jag
tack
tror
för
faktiskt
den, ja, okay, men tack för den uppdateringen, Björn.
Absolut, tack så mycket.
Det var avsnitt 1155 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.